Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det är högsommarvärme och Vissasvärm är tillbaka med ett nytt avsnitt. Kan det bli bättre än så här?
Ja, alltså nu är sommaren här.
Ja, fantastiskt. Ja, Sara, jag såg ju en bild precis nu innan, så såg jag att du hade badat ett morgondopp på bryggan.
Ja, alltså, och jag är så lycklig, för jag har ju varit så här, jag sa ju det förut att jag har inte riktigt kunnat bada i år för att magen har liksom sagt stopp.
Ja.
Men nu märker man, alltså, när det har varit den här så varmt nu några dagar, så jag såg i helgen som var, så såg jag att det var många som har tagit sitt första dopp, och vår temperatur här har åtminstone gått upp kanske en 4-5 grader i vattnet.
Vad vet du vad den här för temperatur?
Jag tror att vi har runt 15-16 nu i alla fall. Ja. Och förut har det varit runt 11, och det var ju då det var så här, nej, det sa bara stopp. Men nu så igår faktiskt så var jag och badade med Rasmus på stranden, för några kompisar som skulle vara på stranden här på Storholmen. Och då var vi dit, och då märkte jag att de skulle åka ut på en sån här surfingbräda ut till en flotte med puffar på och sådär. Och det här är ju att Rasmus kan vara lite så här avvaktande och försiktig, men så märkte jag ju på honom att han ville också med ut på den där, men att han ville att jag skulle komma med. Och jag hade inte tänkt bada igår, men då, det var mamma hjärtat liksom, när jag ser att nu vill han med, och han hade varit liksom lite avvaktande, och då kunde jag liksom inte säga nej, så jag simmade med bredvid ända ut så han kom ut till flottan. Men då kände jag så här, gud vad skönt det var. Alltså, så det var liksom, jag blev lite ilurad. Så nu på morgonen...
Det var bra.
Så nu på morgonen idag då, jag bara, nej, jag ska nog starta dagen med ett morgondopp, för jag älskar ju det. Och det var så skönt, och jag kände mig så här helt lycklig och levande. Och att jag liksom så här passade faktiskt på att så här träna på djupandning, som jag har tränat på nu under yoga och där inför förlossningen som jag pratade om.
Mm.
Och jag tänkte, det där är nog bra.
Det tror jag också.
Så när man går i att jag liksom försöker att inte spänna mig eller börja andas snabbare, utan bara djupa, lugna andetag och ner. Och det klarar jag nu. Att gå i och bara känna att det var bra. Så jag bara, det kanske blir en yogi av mig efter det här, vet du.
Ja, det kanske blir det. Inte helt omöjligt.
Ja, men jag sa att ni har också badat, hela familjen, i helgen och haft det härligt, va?
Ja, verkligen. Min sambos mamma har en sommarstuga i Godegård. Så ligger lite utanför Motala, och det är så här helt avskilt, så att de har en egen liten sjö där och en brygga, och där var det varmt i vattnet. Jag tror det var 22-23 grader. Ännu varmare tror jag, 24 när vi gick.
Oj. Ja, men det var vattnet.
Ja, en liten liten, så att den blir jättevarm, så där kan man verkligen hoppa i och simma omkring, och vi tog alltså bada jättemycket igår, verkligen som en sommardag. Och vi hade våra suppar med oss. Vi har ju två stycken, så vi åkte ut på dem också en tur där. Och min son Mio, han, för första gången så ställde han sig på en egen supp och körde iväg och paddlade. Han tyckte det var jättehärligt. Så han bara, mamma, jag kan bara träna supp istället för att springa. Det här var roligare.
Men det är jättebra.
Det är faktiskt bra träning. Jag bara, självklart. All aktivitet är bra aktivitet liksom. Han tyckte det var skitkul. Ja.
Det kanske inte är så pulshöjande, men det är ändå så här överkropp och mycket balans och så här
balans,
stabilitet.
Balans, styrka, liksom. Stabilitet. Mm. Jättebra verkligen. Så han åkte omkring där och njöt för fullt igår. Ja, men det är så härlig dag hade vi. Verkligen.
Ja. Ja, man får verkligen ta vara på nu. För det är så lätt att man tänker så här, ja, men det är bara juni igen. Men det är ju faktiskt inte så många så här varma dagar per år, alltså per sommar.
Nej, det brukar ju inte vara det.
Nej, jag tror att det är så här, i snitt någonting att det är typ så här, 15 dagar som är över, vad är det, så här, 25 grader och sol.
Ja.
Man och tänker alltid att det är mycket alltså... flera, men det kommer ju sen liksom sämre dagar emellan och så blir det någon varm eller så igen.
Ja.
Så att, och nu har ju det varit några sådana dagar så man får ju verkligen tänka att sommaren är nu och ja. Inte liksom i juli, augusti. För det här kan vara liksom också några av de bästa dagarna, det vet man inte.
Ja.
Ja, och vi kommer att prata lite sommaraktiviteter idag.
Mm.
Så att, och liksom vad man kan hitta på under sommaren, både fysiska aktiviteter men också lite annat roligt som nu när man kanske kommer vara mer på hemmaplan eller åtminstone i Sverige. Innan det så tänkte jag att vi hoppar tillbaka till Bislett Games, för visst kollade du på det också?
Ja, ja det gjorde jag. Jag såg ju fram emot det här så mycket.
Ja, det hetsade upp dig.
Ja, det gjorde du. Det var ju härligt. Alltså jag tycker verkligen om att kolla på friidrott. Så det är jättehärligt. Sen var det som du sa Sara innan, det var ingen publik och det var ju väldigt några få tävlande. Vissa grenar var det bara en person som tävlade. Så att, men det var härligt att se. Vad tyckte du?
Ja, men jag tyckte att det var bra. Alltså jag var också supertaggad och jag tyckte det var jätteroligt att det var igång. Lite segdraget måste jag säga att det blev ibland. I och med att alltså, när de springer många då är det ändå en klunga och det händer lite överallt. Utan nu blir det ju mer fokus på en person i taget. Vissa grenar hade väldigt bra presentation om, tycker jag, atleterna och sådär. Man fick lite mer en känsla. Den där 200 meter häck kändes som att den bara gick i förbifarten. Man hann nästan inte riktigt, riktigt... Eller jag fick i alla fall inte riktigt förstå vad som var bra eller vad, om det var någon rekord och sådär.
Nej.
Men det jag tyckte att var nästan... Alltså nästan största prestationen under kvällen, det måste jag nästan ge till Johaug.
Ja.
Den alltså, var nästan det som imponerade mig. För hon körde ju själv.
Oh.
Men att köra, alltså, köra så snabbt och ett så långt lopp. Det var ju 10 000 som hon körde på bana.
Precis.
Och att våga. Alltså jag sa det till Lasse. Så jag bara tänka så här. Att, den där också, att våga ställa upp. Att så här, jag ska springa ensam på den här tävlingen. Livesänt som jättemånga kommer att kolla på. Där det egentligen inte är min sport heller. Mm. Och liksom bara så här alla ögon på en och att man tar den chansen, det tycker jag också är väldigt modigt.
Väldigt, väldigt modigt. Hon är ju, alltså hon är ju maskin. Hon, ja. Hon, och jag tycker så här, jag blir så imponerad för att man ser, hon har ju ingen löpteknik riktigt. Alltså hennes löpstil.
Nej, man ser att hon inte löper det i grunden.
Man ser det så väl. Och det ser ut som att hon kämpar från första steget till sista. Alltså som att hon är jättetrött från start ser det ut som får fightas hela vägen in. Hennes pannben måste ju vara något utöver det vanliga alltså. Jag är också jätteimponerad av henne.
Och hon... Ja, vi sa det också att det känns nästan som att hon är en sån person som alltså nästan söker de där kickarna.
Ja.
Till att göra, att verkligen så här, men en sån här utmaning att springa ett sånt rekord själv. Alltså det känns som att hon kanske har ju presterat så mycket och gjort, upplevt så mycket sådär så att hon kanske nästan behöver sätta sig i sådana där extrema tävlingar också för att få den kicken.
Ja, men faktiskt. Och hennes tid, den blir 31:40.
Ja.
Och det var 40 sekunder bättre än hennes förra rekord. Det är så mycket på 10 meter på den nivån är det ju väldigt mycket.
Ja.
Och hon vill ju slå kvaltiden till VM i Doha från förra året på 31:50.
Ja.
Och det gjorde hon.
Ja, alltså så sjukt imponerande. Och just att göra det själv. Men det jag reagerar på är just det här som var nytt som man inte har sett förut. Det var ju de här lamporna. De som inte såg på Bislett Games. Då var det alltså så här, det var lampor på liksom innerbanan som tändes i ett visst tempo. Så man kunde liksom, följde man lampans hastighet så låg man i fas för den tid man ville uppnå. Mm. Så det fanns liksom som en ljusslinga längs med banan som visade tempot som man kunde se om man halkade efter den ljusslingan. Då låg man ju efter i tid mot vad man skulle behöva för ens planerade sluttid. Och det var ju någonting nytt, för det har man ju aldrig sett inne på arenan. Det fanns ju liknande då när Nike gjorde den här Breaking 2. Då hade de ju sådana markeringar på asfalten. Och det här är ju taget därifrån. De har ju fått den idén därifrån. Men jag uppfattade inte helt om det här är godkänt för typ mästerskap. Eller om det...
Jag vet
eller om
inte
de gjorde det bara för att det var en specialtävling nu.
Ja. Och sen så gick hon upp och blev, och hon är ju världsårsbästa nu, alltså på den här distansen.
Ja.
Nu är det ju speciellt för epidemin har varit och sådär såklart, så att ja, det hade inte
det
varit
många som går upp
annars. Men jag hörde ingenting om att det inte ska vara giltigt resultat. Alltså jag tror att, jag kan ha fel nu, men jag tror att det blev godkänt.
Ja.
Men som du sa så var det många som reagerade på att det var fusk i och med att hon hade de här lamporna istället för en vanlig hare då, kanske istället då, som inte kommer vara exakt. Det är det.
Mm.
Det blir ju en väldigt bra hjälp att ha lamporna istället för en mänsklig hare. Så är det ju.
Ja, det blir ju lite mer som att till exempel springa på ett löpband. Att man vet så här, jag behöver bara ligga på den här, mata på.
Mm.
Man märker ju inte annars, eller då, här märker man ju direkt om man råkar slacka efter eller om det råkar, alltså, eller går ojämnt eller ryckigt. Då märker man ju det direkt. Aha. Som man skulle göra på ett löpband, för man märker att man hamnar längre bak på bandet mitt i allt. Det gör man ju inte. Precis. Om man springer själv ute.
Nej, och sen att den här liksom var just att hon var ensam med, att hon hade satt en måltid själv som den gick efter. Det vill man säga, det händer ju inte heller på mästerskap. Då har de en hare eller två längst fram. Som alla liksom, som håller ett visst tempo. Då är det inte efter varje individ. Så det blir ju speciellt. Det blir en fördel. Helt klart. Så jag kan ju förstå reaktionerna lite kring det kanske. Men det var inte så att jag hörde att det inte var godkänt. Det.
Nej, sen tycker jag älskade ju hennes startlist och så här, när hon stack iväg till första där 150, det var ju som att hon var så taggad, så hon låg ju framför lamporna.
Ja.
Så hon började ju titta om och kolla ungefär som att funkar de inte. Men hon stack ju iväg liksom snabbare än tempot som hon skulle hålla. Och det tyckte jag också var lite så här härlig inställning, att hon bara drar.
Vad tror. Ja, hon är cool och hon är en maskin. Hon är så stark alltså, den tjejen. Det får man verkligen ge henne. Så är det bara.
Men
annars då på galan? Duplantis.
Ja, Duplantis. Det var kul att se det. Han fick ju inte helt till det, känns det som. Men samtidigt är det ju fortfarande inga dåliga resultat. Alltså. Det är ju extremt bra.
Och med tanke på situationen, att det inte är en riktig tävling. Alltså det är massa motståndare. Det blir ju annat.
Ja.
Och ingen publik. För han har ju världsrekord inomhus sen nu i vintras på 6,18.
Ja.
Och hoppade 5,86 nu. Så att visst, det är ju långt ifrån hans personliga rekord och världsrekordet. Men som sagt, med tanke på omständigheterna så kanske han är ganska nöjd ändå.
Ja. Jag tror det. Och jag tror att bara liksom så här, att de ser det mer bara som att nu få igång sporten igen.
Ja.
Sen var jag väldigt imponerad av han Karsten, han som sprang 300 häck.
Ja.
Jag skulle säga att han gjorde en likadan start som Johaug. Alltså du vet när man ser att de trycker max från start, och 300 häck, visst det är kort, så att man behöver uttrycka snabbt. Men det såg ändå så här sjukt snabbt ut. Alltså det såg ut som en 100 meter start nästan.
Han tog verkligen i, kraftfullt.
Ja, ja. Som power från början. Och bara,
verkligen.
Så det var jag väldigt imponerad över, det loppet också.
Jag håller helt med. Det är ju han och sen Johaug som jag minns mest ifrån galan, skulle jag säga.
Ja. Och sen så blev det ju lite, om vi lämnar Bislett nu, så kom det ju ganska snabbt där dagen efter, tror jag. Jag vet inte om du såg nyheten om att Johaug får inte komma med på Diamond League-galan.
Mm, jag såg det.
Du såg det? Ja.
Ja.
Och det är ju alltså då för att hon har ju tidigare varit dopad i skidåkningen. Hon missade ju ett OS, visst var det så.
Mm.
Och har ju avtjänat sitt straff och är tillbaka i skidåkningen och nu också då tillbaka i friidrotten. Och den dopningen var ju på grund av, hon hade ju haft någon sår på läppen, hon hade tränat mycket ute i solen och så. Och använt någon läpp, alltså något läkemedel för att få det att läka bättre. Och som hade då dopingklassat preparat i sig. Och då var hon ju avstängd.
Precis.
Det är väl där ungefär storyn.
Ja.
Storyn är.
Och det här
vad man
är ju,
vet.
Ja. Och det blev ju många reaktioner på det här beslutet. Att hon inte får springa där. Och min spontana känsla först var liksom så här. Oj, vad hårt på något vis mot henne.
Mm.
I och med att hon har. Det var ganska länge sedan. Och det var den mängden hon hade. Det var inte så här en jättestor mängd i kroppen. Utan det var en mängd som du sa förut, ni snackade om det innan här, att det är en mängd som liksom inte ger den prestationseffekten riktigt heller.
Nej, precis. jag har förstått att den mängden är att det var ju, som elitidrottare får man ju inte ha det preparatet i sig, men kollar man på den mängd som man får via en salva på läppen, mm. och jag menar, det är ju först en liten mängd salva man använder, plus att i den så är det ju bara en liten del av det där preparatet, det är ju inte att hela salvan består av det preparatet. Så att man, vad jag har förstått så har man ändå sett att den mängd som man hittade är inte prestationshöjande. Men i och med att man som elitidrottare inte får ha det preparatet, så blir det ändå en doping.
Ja, och jag förstår det här också, att alltså, ren idrott står ju både du och jag för, tänker jag. Såklart. Ja, men så tänker jag lite så här att i det här, alltså, jag är dubbel i det här fallet faktiskt. Där jag, och jag tänker så här, är allting svart och vitt? Alltså, lite så. Och hon har avtjänat sitt straff och fått lida av det. Det känns som att jag hade nog tyckt att hon kunde få springa. Det är min åsikt, tror jag.
Ja, ja, för jag blev själv att reagera på när SVT Sport la ut det här. Och då jag blev också så här, men gud, hon har ju liksom avtjänat det. Hon är ju redan tillbaka i idrotten. Och jag tänker faktiskt inte på att hon har varit dopad, utan jag ser det nog som en misstagsdopning. Och det vet jag att, klart att man ska vara försiktig, och många säger att i atletens, är man idrottare på den nivån, så har man ett ansvar att se till vad man får i sig. Och ja, jag förstår vad man menar med det, men samtidigt så vet man också, som elitidrottare, så tar ju du hjälp av ett team. Du tar hjälp av din tränare, du tar hjälp av en dietist, du tar hjälp av en läkare, och hon har ju haft allt det här. Läkaren tog väl till och med på sig att det var han som hade missat det.
Ja, jag så tror det.
Jag köper inte helt att man som elitidrottare har 100% så här ansvar för vad man får i sig. För att man har sin träning att tänka på, och man överlåter sån typ av stress och saker till ett team.
Ja.
Så att jag håller inte helt med om att det är helt och hållet hennes ansvar.
Nej, jag håller med dig där. Och det finns ju exempel på idrottare som verkligen har medvetet tagit preparat som har visat jättehöga doser i kroppen. Och då är en annan sak.
Exakt, när man ser att det finns en tydlig mängd som gör en effekt för det. Men sen är det ju så här, ja, jag fattar ju att det kan låta fel att säga så också, och att det är lätt att bli kinna på person och person. Men det, när jag gick in och kollade på kommentarerna till den här SVT Sports inlägg, så då såg jag också att det var väldigt många som tyckte att det här var bra, att man ska vara konsekvent och så här, och jag köper ju att de säger det också, och många tycker att det liksom är nej men helt rätt att man ska liksom visa att man håller en ren idrott och så. Men sen är det ju också många som är liksom det här med att hon har tjänat av sitt straff. Hon är en av de idrottarna som testas mest hela tiden. Och framförallt att många verkar tro att hon är så bra som hon är på grund av att hon en gång har haft den där dopingen. Och det köper jag inte.
Det är ju, nej, inte jag heller.
Hon är ju inte den idrottare och har den prestationen på grund av den salvan som var för flera år sedan.
Nej, verkligen det har det inte.
Oftast när det är så här doping i lite, alltså prestationshöjare i idrott, så tror jag att det kommer av att en idrottare har varit skadad eller alltså på något annat sätt behöver komma tillbaka och behöver kunna träna hårt för att komma i kapp. Jag tror att det är där det används doping mest, för att liksom så här under en uppbyggnadsträningsperiod för att verkligen få en boost så att man kommer tillbaka till där man har varit.
Ja, alltså det är en komplex fråga, helt klart.
Ja, verkligen.
Men jag tycker lite grann att det är lite hårt.
Ja.
Nu kanske jag får skit för det här, men jag känner att jag står mer på den sidan i alla fall, tror jag.
Sen tror jag att det är så här, att hon hade det varit EM eller VM, alltså ett mästerskap, där tror jag att hon hade varit godkänd att tävla för att hon har tjänat, alltså tagit sitt straff och är tillbaka. Men jag tror att det är Diamond League-galan som, det här är deras tävling och deras regler.
Just det, ja.
Så jag tror att det är just dem, att de har valt att på våra tävlingar så är man en gång dopad så får man aldrig vara med. Och då är det ju egentligen de som bestämmer för det. Så jag tror att hon inte, alltså hade det varit ett mästerskap så hade hon fått delta.
Och det här så, blir med så här, om deras policy är så fattar jag också att de inte kan bara så här avvika just i det här fallet heller. Nej. Alltså det blir så här, hur skulle de kunna försvara det?
Ja, precis. Och då kan det kanske vara så, ja, men att man får ta det beslutet här då för att hålla på samma regler och att det är lika för alla. Och då är det ju synd, ja, då missar man de tävlingarna.
Ja.
Och då kanske man får ta i så fall. Men ja, jag tycker fortfarande att många av kommentarerna tyckte jag att var orättvisa och nästan lite så här avundsjuka på att
ja,
så här,
men det är ju, ja, det är ju lättare inte på något vis att säga så att alltså, det är lättare att komma med den åsikten, tror jag, och säga att ja.
Men det var väldigt intressant att läsa, för det är verkligen så här två det är ganska 50-50 skulle jag säga i kommentarerna att det är så här,
det var ändå så. Jag läste gärna själv. Ja.
Nej, det var väldigt många som tyckte att det var helt rätt. Och sen var det väldigt många som tyckte att hon har avtjänat sitt straff och låt henne tävla liksom.
Mm.
Så, ja.
Ja, nej, men Bislett Games var kul i alla fall att se. Man fick ju lite så här känsla av tävling igen. Och det är alltid härligt.
Ja, och jag fortsatte faktiskt friidrottstittande i helgen. För svenska friidrotten drog ju igång också i helgen. De har också släppt på sitt...
Ja, men sprang inte Moa Hjelmer.
Ja.
Ett lopp nu. Och, ja, jag såg det.
Ja, precis. Ja. Och jag tycker att det här tycker jag är så roligt ändå med coronan, med olika kreativa lösningar. För i och med att man inte får ha större tävlingar nu, alltså med publik och eller liksom att det är stor tävling, i och med att det inte får vara för många deltagare heller, så hade de igår på friidrott.se, på deras Facebook-sida och på YouTube, så hade de direktsändning från... Där de klippte in från flera olika tävlingar. De var i Södertälje och så var det någon tävling i Göteborg. Och sådär. Och så kunde man följa. Så de visade klipp från de här olika tävlingarna. Live.
Det hade jag velat se.
Ja, men, och det var jätteroligt. Och sådant skulle ju aldrig hända annars. Det var ju liksom årets första tävling för allihopa. Det brukar ju bara vara så här kom igång tävling. Och det är ju inte där det görs så här superbra resultat. Och därför brukar man ju inte kunna... Alltså de här brukar inte gå och följa. Men nu med att... Nu vill ju folk kunna titta lite mer om att det inte finns så mycket. Och då att få se från de här små tävlingarna. Det var ingen publik, det var några i varje hit. Mina, de här veterankompisarna som jag tränar med, de var ju med. Så att jag kunde sitta hemma och se dem tävla.
Aj, men vad kul för dig.
Ja, för de alltså, var ju med liksom i samma tävling. De sprang i, någon sprang i samma hit som Moa Hjelmer där då. Någon sprang i hitet innan. Det var två hit. Och att se dem och sen då Sverige-eliten bara köra igång igen. Det var så roligt att titta på. Så de körde 100 meter, 200, 1500 meter tror jag att de körde på i Sollentuna. Och sen så var det kast igen då, både kula och diskus.
Men hur var det något så här resultat som stack ut som du hann se på eller såg på?
Längdhopp var det också. Där tyckte jag att det var kul att se Erika Jarder som är duktig längdhoppare och har varit i många år. Hon öppnade i första hoppet med 6,50. Vilket är jättebra
kul
resultat. Ja, och det är bästa resultatet tror jag sen hon blev mamma också. Så det var väldigt så här bra. Sen var det så tyckte jag så var synd. Ni som har lyssnat på podden länge vet ju hur mycket vindarna gör i sprint. Och då var det tråkigt att det kändes som att de hade satt vind... Alltså, man hade velat svängt på loppet. För att alla hit hade typ minus 1,5, minus 2. Alltså hela tiden. Nej. Det som hade varit typ perfekta vindar i medvind. Så de hade... Så tiderna varit ganska dåliga på både 100 och 200. Men det var ju för att de sprang i ganska tuffa motvindar också.
Ja, och det gör ju som du säger jättemycket såklart.
Det gör jättemycket på så kort sträcka.
Ja.
Så det var lite tråkigt tycker jag liksom, att bara, de hade ju, i och med att de ändå har en tom arena, de stör inga andra grenar. Då har de ju bara kunnat svängt på och sprungit i andra kurvan eller på andra sidan. Och så, men ja. Så det var lite tråkigt att de fick så dåliga vindar. Men annars, Moa vann ju både på 100 och 200. Så jag tror, och jag förstår att hon hade en bra känsla, så det var ändå, det var roligt att se dem tävla, och det var jämna lopp också.
Men kul för dem att vara igång och tävla igen. Det måste kännas jättebra. Friidrott kommer vi gå igång på båda två.
Ja.
Ska vi prata liksom hej, det är sådana grejer känner jag, men vi ska faktiskt in lite på ett annat ämne nu ju.
Ja.
Vi ska komma in lite på sommarplaner som vi har och aktiviteter vi kommer göra och tips på aktiviteter och ja, sådär. Vad, Sara, vad händer för dig? Har ni någon plan för sommaren? Redan nu?
Nej,
vi redan nu ju... säger jag det i sommar typ.
Ja. Ja. Vår plan är ju egentligen bara bebis liksom.
Ja.
Så att det var liksom Lasse haft löpplaner och det här springa lopp och det skulle han checka av här innan bebis kommer och det har han gjort. Så sen, nu har vi faktiskt inte så mycket planer mer än att vara hemma och förhoppningsvis göra lite så här små utflykter hemifrån. Men det får man ju se lite som hur allting går med allting och så då.
Ja, men det är klart. Alltså ni får ju, alltså du är beräknad snart ju att föda barn, så det är klart att ni inte har några storslagna planer här i sommar. Det blir ju en liten bebis hemma som vi ska ta hand om. Ja.
Så jag tänker, men du får berätta om dina planer och sen kan jag berätta vad jag hade vilja ha för planer om det hade,
ja.
Om det hade varit en annan sommar.
Så kan vi göra. Nej, men alltså, om man börjar med så familjen så kommer vi väl tänka att vi kommer vara mycket hemma i och med situationen som är i Sverige och i världen just nu. Sen brukar vi åka till västkusten någon gång på varje sommar. Och det är vi sugna på att göra även i år. Så att det blir nog Halmstad i alla fall. Vi kommer åka iväg bara med bilen och ta med tält kanske och kampa med barnen. Och ta det spontant. Blir det en vecka så blir det där. Blir det några dagar så blir det där. Nej, men så att vi kommer åka ner och känna på det lite och uppleva västkusten lite grann. Det är så himla härligt tycker jag att komma dit.
Mm.
Och sen så kommer vi också vara en del i min svärmors sommarstuga som vi var nu i helgen. Det är ganska nära här och jätteavkopplande och härlig miljö att vara i. Vi kommer även hänga en del med våra vänner och deras barn i Varamon. Vi har ju en jättelång strand här i Motala som är väldigt fin och populär. Dit kommer vi väl åka och hänga ganska mycket också. Är min känsla. Sen så kommer jag träna ganska mycket sommar.
Ja, hur tänker du kring din träning på resande fot och så? Det blir främst löpning då antar jag.
Ja, jag kommer köra mycket löpning. Och jag tänker mycket naturlöpning. Det lockar mig väldigt mycket just nu. Sen kommer jag ju också simma i öppet vatten är tanken också, alltså ju mer och mer ju varmare det blir nu i vattnet. Kör lite träning och swimrun tänkte jag köra som träning. Det har jag pratat om ganska mycket på den. Framförallt i början på året var jag väldigt taggad. Jag har ju tappat lite så här motivationen till simningen, men den började smyga sig på lite så att jag börjar bli sugen igen faktiskt och köra igång. Så lite swimrun är jag jättesugen på att träna. Och sen så kommer det bli en hel del på supparna, gissar jag på. Och det blir mer, dels så kommer väl jag och min sambo, vi har ju två suppar, så vi kommer åka ut på dem själva ibland, som träning kanske. Och sen så kommer vi även ta med oss barnen såklart också mycket och åka ut på supparna. Och vi tänker faktiskt så här, vi har ju lite små öre här runt omkring, så vi tänker att vi ska faktiskt åka till lite ställen att ta med sig supparna och kanske tält faktiskt. Åka ut en liten miniö här längs Motala och se vart vi hamnar där också. Så mycket så här, ja, mycket, ja, mysigt, mycket nära där vi bor. Och försöka vara så aktiva som möjligt känner jag. Ja, det lockar inte så mycket att ligga och sola på en strand en hel dag. Utan vi är mer sugna på att göra saker liksom så med barnen. Och när det är löpning just när jag åker när vi är iväg och så i sommar så tänker jag att jag såklart tar med löparskorna och jag tänker att jag är sån som oftast liksom upptäcker nya platser i mina löparskor. Jag får se väldigt mycket när vi åker omkring för att jag springer väldigt mycket. Och det är någonting som jag skulle vilja skicka med till de som lyssnar, att alltså, upplevelselöpning och upptäckslöpning kanske, att är man och reser, det kan bara vara en ny stad i Sverige eller var som helst, alltså se till att springa liksom och upptäck staden, det är jättehärligt.
Ja, jag håller med.
Eller hur, det är så härligt. Vad tänker du? Du kommer inte träna i sommar, tänker jag, så mycket.
Nej, eller jag tänker så här. första, jag har ju som sagt en liten plan, och jag vet att första grejen som jag kan, det är inte vad någon ser träning, men det är ju ändå första steget mot att börja träna. Och det är ju det här med aktivering och stabilitet, som jag har sagt att de här S-en, men stabilitet som kommer före, S-en stark och alltihopa. Mm. Så att under sommaren så är det ju stabilitet som är mitt fokus. Så att, och jag tänker att det kommer ju få ta kanske en, alltså så här, jag tror att jag kommer att kanske gå på efterkontroller runt 8 veckor efter eller någonting.
Mm. Mm.
Så fram till det så tänker jag att mitt fokus kommer vara att känna att jag jobbar, tränar med bäckenbotten, inre bål och börjar utmana mig. Så det, och det passar egentligen ganska bra, för då är det så här, ja, men jag kanske kör med liksom miniband, kroppsstyrka och börjar liksom komma igång med träning. Så att sen när hösten kommer och Rasmus börjar på förskola igen och jag då bara har lillebror som tar hand om, att där börjar jag kanske komma in lite mer i gymträning och kunna börja öka på lite successivt då med styrkan. Mm. Så jag tänker att min första steget på typ 8 första veckorna, så kommer jag nog ändå liksom ha en målinriktad träning, fast det låter hårdare än vad det är.
Ja, men det är jättebra, tänker jag.
Mm. Så, och då just grund. Att promenader, och liksom komma tillbaks till rörelse och känna att känns det bra, så kommer jag försöka gå promenader i backar, alltså med gå i backe med vagn. Det är ju jättetungt och det är väldigt bra, tycker jag, för baksida lår och rumpa, och liksom få den här trycka ifrån. Så att jag kommer nog liksom öka min belastning på det sättet liksom. Men är det sommar och härligt, det är ju jättelätt att bara då kunna dra på ett par joggingskor och gå en rastpromenad med vagnen och kanske prova lite utfallssteg och stanna till och jobba med miniband och den typen av så. Och det är ju, när jag fick Rasmus, det var ju januari. Och då var det så här, ja, jag gjorde något sådär, men nu blir det ändå mycket härligare upplevelse, tänker jag. Att kunna göra det den här årstiden.
Ja, och det blir helt annat. Mm. Det är så skön årstiden då att få barn faktiskt.
Ja, det är egentligen perfekt. För jag tänkte nu när det var så varmt de här dagarna, jag var väldigt trött. Och då tänkte jag så här, gud, de som var höggravida 2018. Ja. Alltså när det var så varmt den sommaren.
Gud, ja.
Och framförallt, eller även de som är nu så här, som ska ha barn i slutet på augusti till exempel. Alltså jag är inte avundsjuk. Så jag tycker att det här är egentligen så här perfekt. Man skulle kunna varit lite tidigare, typ i maj eller någonting liksom. Men ja, nej, men det är jag tror att det kommer vara jättehärlig tid att få en bebis på och liksom kunna lätt gå ut och men ju så här, lätt tillgängligt ut till naturen också.
Mm.
Så precis. Min plan är nog liksom bara att liksom börja komma igång med kroppsstyrka och komma igång med saker, så här, känna mig stabil och stark igen. Det är väl min, jag hoppas att när hösten kommer så ska jag ha checkat av det första steget där.
Det är så kul, det är så här, menar, vi är så olika faser du och jag just nu.
Ja.
Alltså det är verkligen så. Vi hade ju ungefär samma fas. Alltså när förra året så var ju båda två väldigt så här i vår bästa form. Båda två kanske.
Ja.
Eller hur? Du var så starkast, jag var så starkast. För att jag skadade och du blev gravid. Ja. Sen har jag varit så lite, ja, jag har ju varit skadad länge. Men nu känner jag liksom att jag är tillbaka alltså. Jag känner mig så jäkla stark just nu faktiskt. Ja. Nu vill man inte säga det högt egentligen, men jag känner så här att jag känner verkligen att jag är på väg att äta tillbaka. Nästan så skulle jag kunna säga att jag är tillbaka till och med. Mm. Till den form jag var liksom, innan jag blev skadad. Och då var jag i min bästa form, löpform. Någonsin. Så att jag har väl lite så här som mål nu i sommar. Det är ingenting som jag liksom har tänkt jättemycket på. Men jag har ändå så här, det har kommit till mig lite att jag vill absolut bli starkare än någonsin.
Mm.
Alltså både kroppsligt, alltså kroppen i sig helhet och som löpare, så vill jag liksom känna att jag nu, den här sommaren ska jag komma tillbaka och gå förbi där jag har varit. Det är mitt mål.
Det låter bra. Och visst har ju du sikte på Helsingborg, halvmara.
Ja, precis. Och där och känns det just nu väldigt lovande. Alltså.
Ja, och hur tänker du med din löpträning inför det? Är det liksom det som är målet i din träning nu, att du liksom tar sikte på och planerar lite dina, nu planerar ju inte du ett program i sig, men du har ju ändå oftast en grundläggande tanke ändå med tempo och liksom så här vad du ska få ihop per vecka. Är det liksom med siktet på det loppet som din löpning går in.
Alltså, egentligen har det inte varit det, eller är inte det, för att det loppet vet ju inte jag än. Alltså jag vet om att det kanske inte kommer vara, och då är jag svårt för att sätta så här, okej, okay, det här blir målet. Mm. Jag får svårt för det, så jag behöver hitta ett... Så jag tänker egentligen bara nu att mitt mål är att bli så stark som jag har varit, alltså starkare än jag har varit innan, i löpningen. Och jag har liksom egentligen inte någon... Jag vill kunna känna så här. Jag kan känna att jag kan gå ut, springa 2 mil när som helst. Och där var jag förra året. Och sen att det inte känns så jobbigt. Att det bara så här, jag sprang 2 mil i morse. Ja, alltså, för så var jag förra året, kan jag säga.
Men det spelar ändå ingen roll vad tiden, typ din
nej,
tid just, på den.
Nej, inte.
Utan det är känsla. Nej.
Det är känslan att det går lätt. Jag kan när som helst stänga in ett långpass utan att det liksom känns jättemycket i kroppen efteråt. Jag återhämtar mig fort. Och att jag känner mig stark i de här snabba passen också. Och i backlöpningar. För där brukar jag börja komma tillbaka nu med att jag verkligen så här... I mina backlöpningar så känner jag trycket i steget. Att det är verkligen... Fasiken, jag är stark. Och bara den känslan av att jäklar vad jag är stark och orkar hålla i här, både mentalt och fysiskt. Den känslan, det är den jag mäter för mig själv. Och det är den jag vill liksom... Där jag vill bli ännu starkare nu i sommar.
En annan fråga jag tänker säga till planeringen till din löpning. För du har ju oftast haft ändå så här att långpass till exempel hamnar på helgen. Nu när det blir semester och du inte kanske jobbar så som vanligt och inte har skillnad kanske på helg och vardag, håller du ändå samma som lite struktur på löpningen? Eller blir det liksom, hur tänker du? För jag tänker det är många som går på semester nu och då tappar lite de rutinerna. Hur tänker du kring liksom med löppassen under veckan, under semestern?
Jag tänker nog så här, för det kommer så här, det kommer styra vad familjen ska göra. Alltså ska vi åka iväg? I och för sig, jag har ju alltid med mig löparskor. Jag tänker nog så här, och brukar göra så i alla fall, att jag får in ett långpass i veckan. Det kommer finnas kvar ett i veckan. Och jag, ofta så faller de ju in på söndagar för mig. Det har liksom varit så väldigt länge. Så jag tror att de kommer hamna på söndagar även i sommar. Och blir det inte så på grund av andra planer, att man kanske just den dagen reser eller någonting, då lägger jag in det en annan dag. Det, liksom, det gör liksom inte mig så mycket att det blir en annan dag. Men att det i alla fall blir av ett långpass i veckan. Och hur långt det här är, det är inte lika långt som det när jag tränar inför maraton. För då kunde jag komma upp i, då låg jag på minst kanske 22 kilometer på ett långpass. Nu skulle det kanske, nu ligger de på upp till 20 kilometer. Upp till 2 mil. Så ett långpass för mig just nu är faktiskt, det kan till och med vara med 14 kilometer. Och där skulle inte jag säga vara långpass för mig när jag tränar inför maraton.
Nej.
Men så mina långpass nu är mellan 14 till 2 mil skulle jag säga. Och jag får till ett sånt i veckan. Och sen så får jag till ett snabbt pass med lite intervaller. Det får jag också till ett i veckan. Och det kommer jag försöka behålla. Och även kuperad terräng eller backlöpning. Det är ju sånt som jag också får till ett i veckan. I alla fall. Ja. Och det är ju... Och det kommer också så här, det är ingenting som jag planerar som sagt. Så jag brukar inte göra det, men jag får ju in dem. För det är rutin för mig att få in dem. Så att de faller in i veckan på ett bra sätt. Och sen så kör jag lite morgonrunder som är mera... De kan vara för sig, mina morgonrunder kan vara långpass också ibland. Och sen runt 8-12 kilometer. Där ligger väl de flesta av mina morgonlöpningar just nu. Så jag får ju in både långpass och distanspass, som jag kallar dem, som är lite kortare än långpass. Och ett kuperat pass på olika sätt och ett snabbt intervallpass. De 4, den variationen får jag ju liksom in varje vecka, kan man säga. Och så kanske jag får till något bonuspass utöver det också.
Så det är mer rulla på, att du känner nu har jag inte gjort det på länge, det blir det idag.
Exakt. Så körde jag 2 distanspass på raken, så tänker jag, då blir det 3:e passet, och blir det ett snabbt intervallpass. Och så kanske det blir vidare dag efter det, och så kanske det blir långpass efter det. Så jag brukar tänka mig att, för när jag kör långpass så vill jag inte vara för trött i benen. Helst.
Nej.
Innan. Så att, ja, det är lite så jag tänker kring min träning. Så att den är ju, på ett vis så är den strukturerad. För att jag har det här i mitt huvud. Men det finns inte sådana specifika veckodagar, utan det är mer mer på känsla. Den dagen jag känner mig stark så kör jag hellre de snabba intervallerna. Är jag lite seg och mör i benen så kör inte jag de snabbaste intervallerna. Då kör jag hellre distans, till exempel.
Mm.
Oftast blir mina distanspass progressiva, så vi pratar om podden ofta. Och då kommer jag liksom in i nästan tröskelfart sista biten där på mina progressiva pass. Så jag får ju på sätt och vis ganska mycket kvalitet in i passen. Ganska naturligt. Och jag älskar ju att träna så här. Det är så skönt, för då kan jag ta... Jag kan ta liksom en vilodag när jag känner för att göra det. Eller två, eller tre till och med ibland. När min kropp säger till att jag behöver vila så gör jag det. Och efter de här vilodagarna då så är jag tillbaks och är riktigt stark istället. Så ja, det här är mitt sätt att träna och alltid varit. Och någonting som jag behåller oftast nästan året om, skulle jag säga. Om jag inte får jättemotivationsdipp eller att jag är skadad, till exempel. För då ser det ju jätteannorlunda ut, såklart. Men annars så tränar jag ungefär på samma sätt. Jag har fått in lite mer i för sig snabbare intervaller här nu på sista tiden. Och det har jag sagt ju. Jag har varit mer sugen på korta, snabba, kraftfulla träningspass. Som du gillar, Sara.
Ja.
Mer sånt jag har fått sug efter. Och det är nog där jag märker att det ger effekt också i min träning. För jag har verkligen legat och malt på ganska samma tempon på många pass tidigare. Men nu har fått in lite mera korta, snabba, effektiva pass. Och de passen känner jag att de tar inte så mycket energi då för kroppen. Jag känner att de är så... Det är så mycket vila i de passen. Och liksom det är inte så länge ute. Utan det blir väldigt korta, effektiva. Men får verkligen utmana min snabbhet och löpstyrka där. Och det märker man ju ger effekt jättemycket. Och det är det här jag tror för människor som vill utvecklas i löpningen. Jag tror att sprintträning faktiskt är jätteutvecklande för oss distanslöpare. Och det har sagt förut också i podden. Jag tror verkligen det. Vi kan lära massor av dig, Sara, där. För jag tror att man känner när man kör väldigt snabba pass hur man kopplar på helt andra muskler. Bålen får verkligen jobba på ett helt annat sätt. Lårmusklerna. Jag hade ju världens träningsverk efter mitt pass på stadion i framsida lår. Har jag aldrig annars.
Nej, men det brukar ju vara det. Och vader och fötter. Och som du säger, bål. Att jag tycker många som har testat på liksom lite mer löpskolning eller sprint eller sådär, så brukar kunna ha träningsverk i magen. Efteråt också. Då förstår man ju liksom hur mycket man måste stabilisera med bålen för att kunna hålla emot de krafterna som man, när man skjuter ifrån i det kraftet liksom i varje fotsättning. Så det blir ju som sagt jättebra styrketräning. Och det där som du säger också, att man får ta i, alltså man tar ju i väldigt hårt när man tar i, men sen så är det vila och man återhämtar sig ganska snabbt efteråt också. Så man behöver inte vara seg resten av dagen eller sådär, känna sig, man blir inte trött riktigt på samma sätt, men när man tar i så tar man ju ändå i ordentligt och då kanske man ger allt vad man har, så det blir lite en annan typ av ansträngning.
Det kan vara kul att slänga i lite såhär om man har så här ett dipp i sin träning kanske, och alltså sommaren kan vara så här, man kanske går ner i varv lite för mycket, och det kan vara kul att slänga i den andra pass man brukar köra.
Ja, sen så tycker jag att det är ganska lätt att köra med så här, för att ibland är det lätt att man tänker att om man ska springa distans så vill man springa med någon som är typ jämn bra eller jämn, alltså så här. Och det upplever jag i sprinten, så behöver det inte vara det på samma sätt, för att man håller sig mer på samma ställe. Så ser man hittar då typ en liten backe eller uppförsbacke, så ska man sprinta upp för den och gå ner. Då är man liksom, det gör ju ingenting att man inte springer axel med axel, för att man är ju på samma, det kanske bara 60 meter upp och sen så går man lugnt ner och man är liksom med varandra. Och vill man liksom sen pusha varandra, då brukar vi göra så där med att den som är snabbare, den släpper den andra lite före, så säger jag att den sticker iväg en eller två sekunder innan, och så ska den andra försöka komma ikapp. Och det blir ju att då blir båda får ju jättebra push, för den som är bakom jagar ju verkligen, men den som går framför, precis, den försöker ju verkligen också komma först över linjen. Och sen om den andra ändå kommer innan, ja, men då får man släppa lite till. Så okej, men släpp mig två och en halv sekund ungefär. Så att man försöker hitta den där utmaningen. Och därför så känner jag har ju genom åren tränat sprint med tjejer, med killar och olika åldrar och så här, att vi har liksom anpassat liksom. Sen är det startskott, då vill ju alla sticka iväg på samma gång. Men då har jag, kan det också vara ibland att någon står en meter längre bak.
Mm.
Och då kan man ändå liksom tävla till först till den här 40-meterslinjen eller sådär.
Ja, alltså...
Och jag tycker det är väldigt roligt på så sätt, för då kan man träna ihop med familjen eller med barnen och sådär också. För att man, det är ingen som sticker iväg.
Nej, det där är ju väldigt bra tips om man är iväg och reser med barn. Eller bara hemma också såklart i sommar. Mm. Alltså, att köra intervallpass med barnen. Eller med sambon. Eller vad det nu är.
Mm.
Eller backlöpningar. Sånt som liksom är korta, det är vila ganska ofta. Som alla kan vara med på. För det är som sagt, som du säger, det går inte att göra det på distanslöpning. Det funkar liksom inte på samma sätt.
Nej, det är man svårare. För ojämn, då blir det nästan att någon får komma med på cykel så som vi har gjort någonting. Men då blir det inte riktigt samma sak. Men det tycker jag att det är annars en jättebra aktivitet också, som om det är någon som vill springa långt. Ja, det funkar
verkligen.
Och som du sa, kanske i en ny stad, om man är ute och, alltså om man gör en liten roadtrip i Sverige eller någonting. Mm. Så att om någon springer i familjen, så här, men se till att de andra följer med. Man kanske har med cykelvagn eller cykelstol till barnen om det finns möjlighet. Kickbike, elskoter, alltså vad som helst, men liksom så här, så man kan ta en kvällstur eller alltså en tur tillsammans. För det sociala också, för det är väldigt mysigt att kunna vara iväg ihop och se nya liksom, platser och rundor också.
Sen har jag funderat lite på, för jag får mycket frågor om så här utrustning som kan vara bra att ha överhuvudtaget till löpning, i vanliga fall får mycket frågor kring löparryggsäckar och allt det här. Men jag tänker just inför sommarlöpningen så har jag listat några grejer som jag tänker att kan vara bra att tipsa om.
Ja.
Faktiskt här. Och där tänkte jag, kommer ju vätskebälte eller vätskeryggsäck kom in här direkt som nummer ett. Det är ju liksom, vätskebrist är ju inte alls bra att ha. Och det får man ganska lätt på sommaren. Så att se till och med sig vätska är jätteviktigt. Framförallt om man ska ge sig iväg på någon så här distansrunda. Och kanske inte hittar jättebra. Då kan det ta tid att komma tillbaka. Nej, men det är alltid bra med sig vätska. Och där har jag provat både från Salomon och från Silva. Och är jag väldigt nöjd med båda dem. Och de har ju framförallt Salomon har ju väldigt stort sortiment. Med olika storlekar och sådär. Och olika mycket plats för att lägga kläder i och så. Så att de har jättemånga olika varianter. Så där vill jag verkligen tipsa om att ha vätskebälte eller vätskeryggsäck. Jag kan säga att jag springer alla mina pass året om i något av det faktiskt. Men då har jag har inte alltid vätska med mig. Men på sommaren och jag är med på långa pass på sommaren så har jag med mig det. Sen så har jag också solglasögon. Har du några märken där, Sara, som du har sprungit med?
Nej.
Eller använder du det?
Jag har varit ganska dålig på solglasögon. Nu brukar jag sno några av Lasse som han har. Jag vet att det är du som har tips om det märket. Nu kommer jag inte ihåg vad det är. Man kan vika ihop dem.
Sandpocket.
Ja, precis. Ja. Så de har jag använt lite nu när jag tagit hans.
Ja.
Och sen har jag haft några stora brillor också. Nu kommer jag inte ihåg vad de heter heller.
Nej, men det finns ju typ Bliss heter några,
exakt.
Va?
Exakt. Ja, där
var
det.
Ja, okej.
Okay.
Ja, men det finns ju massa olika märken på marknaden. Ja,
så att jag provar. Men jag använder inte så mycket. Men det är också, tror jag, för att det är... Jag brukar ha något på uppvärmningen, men jag tycker det kan vara svårt att så här sprinta med solglasögon. Och så är jag ju inte ute på samma sätt, i samma längd. Utan mina vilor så sitter jag helst i skuggan.
Mm. Men det kan vara skönt om det är väldigt mycket sol ute och varmt och ha det. Och
ja,
jag har
jättebra.
Sagt, ja, och mitt favoritmärke är Sandpocket. De viker man ihop som en, jag kan lägga i fickan, jätteenkelt.
Och de är väldigt snygga,
har snygga
också.
Modeller. Ja, men de är så här... De är ganska lika vanliga solglasögon och inte så stora som vissa andra kan vara, tycker jag.
Mm.
Så jag gillar dem jättemycket. Och sen, ja, keps såklart. Keps använder faktiskt inte jag. Men jag tänker ibland när jag springer i den högsamma värme att det vore väldigt skönt att täcka huvudet med vit keps. Skulle vara skönt.
Exakt. Jag vet inte, så det är väl något som man kan fundera på. Punkterna som man verkligen borde ha under sommaren. Och det är också just där.
För det... Jag tänker det också. Och sen är det ju väldigt lätta och svala plagg. Alltså jag har ju ett så här favoritlinne från Saucony som jag typ, jag tvättar det bara, alltså jag använder det så ofta. Det är så himla svalt och känns inte på kroppen överhuvudtaget. Så att så lätta och så svala plagg som möjligt som är funktionsmaterial är väl liksom kanske ett självklart tips, men det gör faktiskt väldigt mycket tycker jag. För så fort man har plagg som är liksom för tjocka eller hårda på sommaren så tycker jag att man får lite panikkänsla nästan.
Ja, och jag håller med. Jag
har du någon också, där? Har du något?
Ja, men jag skriver ner lite så saker som man kan göra. För att det är ju ändå skillnad på att träna i temperatur, alltså hög temperatur och så. Och det är lite samma som du säger. Alltså att ha koll på att plaggen släpper igenom fukt. För det är ju ganska stor skillnad på material. Och verkligen. Vi vill ju så här, man svettas ju för att reglera värme. Men det här svettet behöver ju också liksom komma lite bort från kroppen. Man vill inte att det ligger kvar på kroppen. Som det blir om man till exempel har en ren kanske så här bomulls eller någonting, du vet att det klistrar fast och nästan blir tungt på att täppa till. Så man vill liksom att det ska få dunsta från kroppen. Men också där liksom tänka, alltså täcka kroppen med svala, luftiga kläder som du var inne på. Och solskydd, alltså vanlig UV också, liksom att man verkligen skyddar huden när man är, för att är man ute och springer 2 timmar, man tänker kanske inte på det för att man känner inte det steka på, men man verkligen är nog att smörja in sig
Det kan jag slarva med, på morgnarna så tänker inte jag på det, men när man kommer hem varje dag så har man ju märken från sporttoppen eller från ändå, fast det är så pass tidigt, så man tänker ju att det behövs ju, verkligen.
Och sen ett annat så här bra tips för att svalka ner kroppen ifall att det är så här väldigt varma dagar. Dels är det ju att dricka, men man kan ju inte dricka för mycket som för helst heller. Alltså så, eller, jag vet att vissa kan dricka så här is eller sådant också, sådana så här slush eller någonting, men det kan ju också vara ganska jobbigt för magen. Ja. Men det är att också alltså för att kyla kroppen utifrån. Det är ju därför de har, på lopp har de mycket, du vet, så här duschar som man kan springa igenom.
Svampar också.
Ja, exakt, svampar. Och det kanske man på sommaren då bara kan snabbt stanna till om man är liksom någonstans vid vattnet. Och jag tycker ofta så här har man typ som vid handlederna, att svalkar man ner, blöter man, alltså får kallt vid handlederna så kyler det ganska snabbt. Eller nacken. Du vet, om man får liksom kallt vatten i nacken, ryggen, då får man också en ganska så här att det svalkar i kroppen. Så att man kan blanda lite med att dricka, men också faktiskt att kyla med vatten utifrån. Och sen att kanske undvika att springa mitt på dagen, åtminstone i början av sommaren, för att man är inte, då är man inte van med den här värmen. Värmen som har varit den här veckan nu, vi är ju inte riktigt vana med den värmen.
Nej.
Och då att man åtminstone i början av sommaren försöker träna mer på morgonen eller på kvällen. Sen kommer man ju att vänja sig med det. Och då kanske man kan träna mitt på dagen också. Men jag skulle fortfarande undvika att de här tuffaste kvalitetspassen eller de här högintensiva, de ska jag ändå undvika att göra när det är som varmast, i och med att det kommer att sänka prestationen lite grann. Så då hade jag hellre gjort det när jag verkligen kan prestera, men att kanske börja köra vanliga distanspass eller långdistanspass även mitt på dagen, om man till exempel ska springa ett lopp där det kanske kommer att vara varmt. Så då skulle du nog börja kunna sätta in liksom att springa i värme, men inte i början av sommaren och inte de tuffaste kvalitetspassen eller de högintensiva. Men att ändå börja vänja sig med att springa även i det varma, men då liksom de mer lugnare passen.
Ja, alltså jag märker jätteskillnad när jag springer mitt på dagen när det är högsommar mot morgonen eller kvällen. Det är jätteskillnad. Det kan vara jättetufft att springa på dagen tycker jag.
Ja.
Så att, ja, jag håller helt med dig där. Sen kan det ju vara så att det finns lopp som ligger mitt på dagen på sommaren. Och då är det klart att man behöver vänja kroppen lite grann för det. Men de flesta pass kan nog ligga när det är som svalast. Tycker jag också.
Det där är ju mer kanske om man vet att man... Alltså, nu är inte det läge i år, men ibland att man ska springa ett lopp utomlands.
Ja, absolut.
Eller där. Och då kan det ju vara just bra att göra det här, träna på att vara i värme.
Ja.
Det var ju också många ihåg. Som till exempel när det var... VM nu i Doha, då var det ju de flesta atleterna åkte ju ner typ 1-2 veckor innan, för att också man måste vänja sig med det så att kroppen hinner liksom komma in i det. Och då börjar de ju också liksom försiktigt och ökar på under, det kanske tar 2 veckor ungefär för kroppen att anpassa sig till värme. Där hade de ju dessutom luftfuktigheten som var otroligt hög.
Ja, och det här, jag bodde ju i Palma förut och där tävlade jag halvmaraton. Det var oktober, då var det fortfarande ungefär 25 grader ute i luften. Så jag var ju så van vid att springa värmen. Jag hade bott där länge då. Och så kom det ju folk från Sverige och så och skulle springa det här loppet. Och de tyckte det var så otroligt olidligt varmt liksom, under loppet. Och jag kände ingenting.
Nej.
Jag var ju så van att springa. Jag påverkades inget av värmen. Så det här tror jag verkligen jag vänjer sig, gör väldigt, väldigt mycket. Och vi är inte vana vid den här värmen.
Nej, men det är därför, men som sagt, det kan ju ta liksom som 2 veckor kanske att anpassa sig till det. Och det är ju sällan folk åker ner kanske 2 veckor innan ett lopp, i alla fall som motionär.
Nej.
Men då är det just att, så här, att vet man så här, sen är det ju också svårt i Sverige att veta, även om det är ett lopp i juli mitt på dagen, så vet du inte om det kommer vara 10 grader eller 30 grader.
Nej, det kan ju skifta.
Ja, men att man vet ju ändå så här att det går att träna på det genom att börja träna liksom mitt på dagen. Eller till exempel att gå in i bastun lite så här direkt efter ett pass. Bara för att vara i den här värmen.
Men det gjorde väl Johanna Bäcklund?
Ja, jag tror att hon bastade.
Hon var
och till och med in mellan.
Träna i bastun?
Mellan passen och så kunna gå ut och springa mer.
Ja, så det var. Ja. Mm.
Och det är ju ett sätt att, så att göra. Men jag tror att de har sett redan nu att man behöver, alltså bara att gå in i en bastu en stund efter passet gör också en sån att kroppen anpassar sig.
Vilken panikkänsla.
Ja. Men som sagt, inte kvalitet, inte de högintensiva. För att det är ju också farligt att köra för högintensivt i liksom värme och framförallt om man inte är van. Men det sänker liksom sagt lite prestationen. Så att det är bättre att ta de här distanspassen och bara vänja sig med att springa dem när det är som varmast.
Mm. Mm.
För vi vill ju helst inte tappa prestation när vi tränar.
Nej. Och där har jag har två grejer till här som jag tänker, för just att inte tappa prestation. Alltså vätskebrist kan ju verkligen göra att man presterar sämre.
Mm.
Och därför tar jag väldigt ofta på sommaren Resorb. Det är ju sån här vätskeersättning som man häller i, som är pulverform, som man häller i glasvatten och dricker. Och det brukar jag göra liksom varje morgon när det är som varmast. Så jag ska börja med det nu faktiskt igen. För det gör ju så himla mycket, tycker jag. Och då behöver man inte dricka lika mycket heller under passet. Vilket man, som du sa förut, det går inte att dricka för mycket heller, för då kissar man ju på sig. Och då behöver man ju... Så att Resorb innan istället, en timme innan passet kanske, dricka ett glas Resorb på morgonen, då har man ju där i kroppen med salter och så, och vätska, så man klarar sig ganska bra på det här en stund. Mm. Och sen så tänker jag också att många får ju skav väldigt mycket lättare när det är varmt ute.
Med lite svullen.
Och då tänker jag, ja, man får skav på fötter väldigt ofta. Hälarna framförallt. Armhålor upplever många. Insida lår och så. Och då vill jag tipsa om det som jag brukar prata om i podden också. Det är vaselin. Alltså det är så bra. Dels smörjer jag in fötterna med vaselin som jag alltid gör inför mina lopp. Det gör jag även nu faktiskt inför alla mina pass. Så hela fötterna får bada i vaselin just nu. Och sen så vet jag att min sambo har mycket insida lår. Nu har han ganska långa shorts. Men det är många, framförallt tjejer tror jag, som har ett kortare shorts oftast. Där det finns ju många manliga löpare som springer i split shorts också. Då är det väldigt skönt att kanske ha vaselin mellan låren. Så det blir mindre friktion där också. Och även i armhålorna.
Och det där gör ju så ont, vet jag, just mellan låren.
Ja, det är så skönt.
För huden är så tunn på något sätt. Och när det börjar så här svida av den där friktionen. Aj, fy.
Alltså jag är en sån som får väldigt, i vanliga fall väldigt lätt skoskav. Jag får väldigt mycket så på hälarna. Men alltså så, jag har aldrig fått den när jag använder vaselin. Så det är verkligen så här. Köp hem en tub om du inte har det och ska springa mycket i sommar. Det kommer vara en väldigt bra hjälp, kan jag säga.
Ja. Ja, och sen, jag tror jag är, nu tror jag att alltså, folk känner det, men jag tänkte ändå så här också, ett litet varningstecken för om man tränar i värme. Mm. För att det kan ju faktiskt som sagt bli för mycket. Jag vet inte om du har upplevt det här, men jag har varit med om en gång när man kör väldigt tufft i varmt. Det har till och med hänt inomhus, så det har inte, det kan vara att det är dålig ventilation och så här. Det här var, jag vet att det har hänt mig en gång på en CrossFit-tävling, då när man verkligen pushar sig maximalt och vi hade flera event inomhus under samma dag, det var publik och du vet, det blir väldigt varmt i hallen, men det har också hänt ute. Och det är att när man typ är som tröttast och tagit ut sig som mest, så börjar man frysa och få frossa.
Ja, absolut.
Och det är ett tecken på att det är inte bra.
Nej.
Här ska man ju helst då liksom så här, det här behöver du liksom dricka en del, men du behöver kyla ner kroppen. För att om du börjar få så här gåshud och att du får en frossa, så är det ändå ett tecken på att du är överhettad. Liksom.
Det är som sagt en reaktion för kroppen för att den vill kyla ner sig typ.
Exakt, så det är verkligen tecken på överhettning, och det behöver man ändå ta liksom, liksom på allvar, att det är liksom ingen bra. Man brukar ofta kunna sen få väldigt så här, huvudvärk och så efteråt av en sån reaktion också. Så det kan vara bra att känna till att mitt allt fryser fast det är jättevarmt. Så det är så här, okej, stanna, kyl ner dig liksom, och ta fortsätt inte pusha där kanske.
Nej, men det är bra riktlinjer faktiskt, för att det är svårt att veta vad det betyder egentligen.
Så det var väl lite tips på som sommarträning, eller vad man kan tänka på och få med sig.
Ja, precis. Och jag ser fram emot mycket härlig sommarträning här nu i sommar.
Ja.
Och du får hålla till dina lugna pass och det här som du pratar med stabilitet, och du får ju säkert gå ut väldigt mycket med vagnen och sådär. Ja. Så det blir ju en annan typ av träning, men det blir fortfarande träning.
Ja, och sen så tänker jag att jag ska försöka få händerna fria ibland. Och vi har ju ändå förmånen att bo så som vi gör. Så just det här med SUP, paddla kajak. Vi har ju liksom bara 50 meter ner till vattnet. Och vi
har
egen
kajak?
Ja, vi har kajak och vi har SUP. Oh, och det är någonting vi också investerar i, just för att vi bara känner så här, vi vill ha möjligheten när vi ändå bor som vi gör och har möjligheten. Sen gör man det inte så ofta som man har tänkt att man ska göra det. Men jag tänkte så här, kan jag bara komma ut och paddla en halvtimme, så får jag ändå en sån här riktig sommaraktivitet. Och paddling är ju lite som en promenad fast för överkroppen. Man får liksom ändå, pulsen är låg, men man får ändå liksom känna att man tar i med överkroppen. Man kan göra det rätt jobbigt om man gör lite intervallform. Eller man kan göra det väldigt jobbigt om man är duktig. Men för mig blir det oftast lite mer promenadkänsla. Men att komma ut i naturen och njuta av liksom den här sommaraktiviteten. Och jag skrev ner faktiskt lite så här, enkla aktiviteter som man kan göra. Och där var paddling med en som jag tycker att testa på. Det är lätt att ha med barnen. Det finns både sådana prova på kvällar ifall man känner sig helt ny med det. Men man kan ju också hyra. Och det är inte så dyrt att hyra en kajak någon timme. Och det kan man ju göra även om man bor kanske inne i Stockholm eller sådär. Att det finns ju, man kan liksom paddla runt Gamla stan. Och liksom, det är väldigt lättillgängligt än vad man kanske tror att det är mer krångligt.
Ja, det känns krångligt på något vis, tycker jag. Och så tänker jag barn, alltså ålder på barn sådär. Och mina borde ju kunna klara av och sitta en sån och paddla lite där, tänker jag.
Ja, de kan. Rasmus tycker att det är kul att sitta med. Då kan vi inte vara ute länge, men han sitter ju med bara utan att paddla. Men han sitter i en sån där, där man ska ha saker, typ. Och sitter med flytväst i en sån, och han tycker att det är roligt. Så att, om man inte allt för länge, liksom. Men jag tror att dina barn, absolut.
Ja,
så tycker
jag
det var roligt.
Det.
Sen var det så här enkla om man bara vill liksom röra på sig. Alltså det behöver inte vara så. Alltså bara att liksom komma ut och göra någonting, så finns det allt. Jag hittade så här typ stadsquiz. Alltså att man, det är typ så här, både som appar eller någonting som man kan liksom gå, i alla fall i Stockholm så finns det som historia, att man får liksom olika frågesport runt i stan som man ska ta sig till olika ställen. Och det kan vara roligt om man har typ besök eller någonting, eller ska upp till Stockholm. Alltså då blir det ju ändå att man är ute och går, men man kanske ändå har liksom ett litet mission. Och det här såg jag också att finns som en app, vad heter den? Hitta ut, så finns det en app också. Och det är typ som orientering. Och det finns nog lite överallt i Sverige. Och då är det som orienteringskartor, men i olika områden då, som man kan göra bara med sin mobil. Men det kan ju också vara lite roligt att man, om man alltid springer samma runda eller någonting, att tänka att man under sommaren ska checka av så många typ kontroller.
Ja, just det. Och det här blir ju, alltså, Motala är ju väldigt litet. Ja. Så här har man typ, här har man typ sett allting. Man har varit överallt här. Jag tänker mig typ i Stockholm, i storstäderna, hur mycket man inte har sett. Och hur fast man inte varit på. Eller är det så för er?
Ja, absolut. Det är massa saker man inte har. Men jag tror man kan kolla på, för jag tror att den har liksom i hela Sverige där hitta ut.
Mm.
Och det var så här, jag tyckte att orientering var kanske inte det roligaste jag visste i skolan. Men ändå nu kände jag så här, gud, det hade varit ganska roligt att så här, nämen, ta lite olika kontroller om man ändå ska ut och springa. Eller, och så har man ofta mobilen med sig och då kan man ju lika bra så här, okej, men då checkar jag av och har kanske under sommaren en sån aktivitet. Att,
en sån grej. Ja, men sån grej kan vara kul att få med barnen på.
Ja.
Istället för att bara gå ut och springa. Men då ska vi någonstans och checka av.
Och försöka hitta den, för då känner mobilen av när man är i rätt område också då, så att man får den checkad. Liksom.
Mm.
Sen skriver jag ner också som äventyrsbad eller bara utebad.
Ja.
För det tänkte jag att vi skulle kunna göra i sommar även med så här, att man kan göra med familjen, för då kan ju en motionssimma, för det finns ofta, jag vet, Eriksdalsbadet till exempel i Stockholm, då kan ju en motionssimma och så kan man ha med sig liksom picknick och lite spel och sånt, för det är som stor gräsmatta och så finns det barnpooler också, så man kanske kan dela på sig lite och sen byta.
Exakt den här tanken hade vi om den här veckan någon dag.
Så vi man har försöker inte hitta ett ställe där man kan både träna och göra saker och aktivitet med barnen, och så kan man byta lite.
Ja, jättesmart. Verkligen. Mm. Då är alla nöjda också. De ska ju leka på utomhusbad såklart, i pooler och så. Och vi tycker om att simma och leka med dem. Alltså så att alla vinner på det.
Mm.
Och även ni som har en bebis i sommar kan ju ta med sig den såklart.
Ja, exakt. Och då kanske den kan ligga i skuggan liksom. Och
så. Ja. Mm.
Och sen har jag en sak. Den här kan inte jag göra som varken gravid eller nyförlöst. Eller med små barn. Jag tror att dina barn är för små också. Men när jag letar på aktiviteter så finns det ett som heter Cable Park. Har du sett det? Så här vattensport.
Nej, Cable Park. Jag känner igen det.
Ja, för det här är liksom så här...
Om
man gillar till exempel så här vattenskidor, wakeboard. Så här, men där blir det ett projekt, för man ska ju ha båt och man ska ha utrustning och man ska ha så här. Det kan kännas som ett... Eller för mig skulle kännas som ett väldigt stort projekt, även fast jag till och med bor. Vi har ju båt, men man ska ändå ha lina och utrustning och sånt. Men då finns det Cable Park, jag tror att det ligger någonstans mot Arlanda. Och då är det alltså, man väljer alltså så här kneeboard, wakeboard, vattenskidor, det finns olika. Och så är det en 600 meter lång eldriven linbana.
Är den eldriven?
Ja, så att det är ingen båt, utan man bara håller tag i ett sånt här handtag och så åker man alltså 600 meter på den här på vattnet då. Och då kan man välja då sen att man kan utmana sig med liksom, det finns hopp och hinder och allt sånt. Så att när jag ser,
det är roligt.
Ja, så när jag såg det här, jag bara, gud, det här hade jag ju älskat. Men det här är något som jag hellre kanske hade dragit med mina syrror på eller... med kompisar eller någonting. Men det är verkligen en sån där sommaraktivitet som, ja, som jag verkligen skulle vilja göra om jag var i rätt fas.
Gud vad kul. Det är inte rätt för dig just nu, Sara.
Men nästa sommar kan vi väl dra till den här Cable Park. Nej, men det är väl så här, som jag tänker som vuxen, att man kan få testa på. Det blir som att testa en ny sport, fast det känns lite mer kontrollerat. Och jag har sett filmer från den här också, och det ser alltså jättehäftigt ut, och liksom att man bara åker efter den här linbanan då, fast på vattnet.
Men gud vad roligt.
Ja. Så det var ett sånt. Om det är någon som har möjlighet och vill hitta på något kul i Stockholmsområdet, så testa och kika med en recension.
Ja. Ja, men gud. Ja, men sen tänker jag, jag kom på det nu, mountainbike blir säkert ganska mycket för, i alla fall för Stefan, min sambo, och Mio kommer att köra ganska mycket mountainbike i sommar också.
Ja.
Det är ju en sån aktivitet som är så lätt om man har cykel. Sen finns det säkert uthyrningsställen med mountainbike också. Jag vet, det finns ett ställe på Omberg, där det är ganska nära Motal också. Det är en halvtimme härifrån ungefär. Mm. Där finns det var där jag körde zipline några veckor sedan.
Ja, just det.
De har ju med så här kajak, zipline, mountainbike, vandring. Du kan springa i bergen där. Det är så himla, himla fint. Så Omberg skulle jag kunna tipsa om, verkligen. Om man vill ha en aktivitet ihop med familjen så.
Ja, nej, men det är ju väldigt fint. Om man kan liksom, alltså, hajka, gå, det finns massa fina vandringsleder som funkar med barnvagn, som funkar annars med liksom, barnstol eller lite svårare. Det finns olika svårighetsgrader på dem där. Och det är ganska lätt när man börjar söka på dem också, så här barnvagnsled eller vad man nu vill. Vill ha för någonting. Och som sagt, mountainbikes, jag vet att vi har hyrt, Lasse och jag hyrde det innan vi hade barn och så, men då hyrde vi alltså typ inne i Stockholm, typ Karlaplan inne i stan, men cykla ut bara till, ja men där bakom stadion, bakom, där finns det ju en liksom så här också ledare för mountainbike och sånt också. Så att även om man är liksom fast i stan så kan man hitta på ganska mycket, och det går ganska snabbt att ta sig ut också då, om man bara hyr en cykel så kan man bara cykla ut ur stan, och så finns det ganska nära just olika leder och sånt. Så att jag tror att man får sätta sig ner bara och googla lite, så märker man att det finns otroligt mycket att göra.
Ja. Det gör faktiskt det. Man får vara lite påhittig. Så det finns mycket att göra. För det, jag tror inte det är så många som kommer att åka utanför Sveriges gränser i sommar. Inte jättemånga i alla fall från Sverige, gissar jag på. Och då så finns det massor att göra faktiskt även här.
Ja, jag minns så där. Jag har jättemånga fina minnen från det. Det är inte nu bara så här fysisk aktivitet. Men jag minns, det här var faktiskt typ när Lasse och jag dejtade där första sommaren. Eller vi var tillsammans, men det var så här väldigt nytt liksom. Och då hade vi en sån där lista med 50 saker som vi skulle göra under sommaren. Och det var också otroligt roligt. Så vi sa att vi ska göra något sån i år igen. Då var det ju inte bara så här aktiviteter, men det var allt från att så här, det var saker som funkade också både regniga dagar och soliga dagar. Men det var som att allt från att nattdopp till att kampa inomhus till att liksom gå barfota mycket. Alltså det var så här, alltså det var så mycket olika roliga saker, och vi hade ju alltså, och det blev så mycket fina minnen under den sommaren.
Ja, men då blir det verkligen av också.
Ja, och många var ju så knasiga. Jag minns ju liksom så här hur vi tältade på vardagsrumsgolvet. För att den var med så här, kampa inomhus. Och sånt roligt. Tänker jag att det är jätteroligt med barn också liksom, så här.
Ja, verkligen.
Och göra, och det finns, och det kan man också googla på massa så här 50 saker eller 100 saker, och bara, och många är ju väldigt enkla, men det är ändå så här, men skicka ett brev till någon eller gör det, alltså så här, och det blir väldigt mysigt och väldigt roligt, och så kan man ha den listan i alla fall och titta. Man behöver inte göra allt. Vi hade då som mål att vi skulle göra allt på listan. Men man kan ju ändå bara ta någonting och få lite inspiration och checka av några stycken.
Ja.
Det var jätteroligt.
Superbra ju. Ja, det kanske du skulle göra också, skriva upp en lista här.
Ja.
50 punkter känns mycket då, men det kanske är så här små grejer som du sa också.
Ja, exakt. Det kan vara så här plocka blommor på en äng.
Ja.
Och då får du liksom bara stanna. Och då blev det också att man, när man hade visste listan, då såg man ju möjligheterna när man stannade till det bara, åh gud, det är en massa blommor på den här. Vi springer och plockar och så checkar vi av det. Och ja, alltså det var ju massa så här saker som inte tar så mycket tid heller liksom.
Mm.
Picknick kanske man ändå gör. Många saker är nog sånt som man kanske ändå skulle ha gjort. Jag kommer inte ihåg allt vad det var, men det var ju också, ja. Det var väldigt roligt, kommer jag ihåg. Och det blev väldigt många sommarminnen av den listan. Mycket skratt.
Men alltså det är, jag förstår det. Och det är ju så härligt att det är sommar nu liksom.
Ja.
Och vi har hela sommaren framför oss. Nu ser jag verkligen fram emot det så himla mycket. Och ni måste ju verkligen göra det.
Ja.
Alltså, snart är ni 4 i familjen, Sara. Det är liksom när som helst.
Åh, gud. Åh, så mysigt.
Så spännande. Ja.
Nu blev pepp att börja göra en 50-saker-lista för hela familjen. Alla behöver inte vara med. Precis, och, ja. Och alla i familjen behöver inte vara med på allt. Men det kan vara att vi tillsammans som familj ska checka av 50, de här 50 sakerna.
Vi kanske ska skriva upp en lista och ta upp den i podden.
Ja, vi får sätta ihop. För
det här finns, det måste bli för långt då.
Jag tror typ att Rasmus kommer absolut vilja tälta på gården. Och det kan ju vara jätteskönt om det blir så här att lillebror är lite skrikig och sådär. Att då kan Lasse och Rasmus tälta ut den någon natt. Och så
det där tror ni. Ja.
Då vinner liksom alla lite på det. Medan Rasmus får ju ett äventyr genom att han ska tälta på gården liksom.
Det där kommer ni inse nu, tror jag, att han kommer behöva egen tid med någon, med Lasse, kanske mest då, nu, en del.
Och göra, så vi får nu sätta honom en lista på många saker där som han kan göra saker också, liksom.
Ja.
Mm. Vi får fundera på våra listor.
Ja, vi får göra det alltså. Och jag tror vi har så här ett rekordlångt avsnitt idag nästan.
Ja.
Se nu.
Alltså ibland drar jag
iväg. Iväg.
Ja. Vi får börja avsluta
det
här då.
Lite. Ja, vi gör det. Så hörs vi snart igen, du och jag.
Ja, och förresten, vi har ju haft, vi har fått in lite lyssnarfrågor igen som vi tänkte samla ihop. För det har kommit några till våra Instagram. Och vi tänker att vi kanske gör så igen att vi tar ett avsnitt där vi satsar på att svara lite mer på frågor. Så har ni några frågor om träning i allmänhet, om vår träning, någonting om, ja, lite vad som helst helt enkelt. Så det är bara att kika in det, så kanske vi tar med de frågorna också då till nästa gång.
Ja, och det blir att vi spelar in det nästa avsnitt, eller hur?
Ja.
Ja, är tanken.
Mm.
Men jättebra, jättegärna skicka in frågor om vad som helst som handlar om träning eller om oss eller ja, vad som helst egentligen.
Mm.
Ja.
Det ni vill så höra våra alla åsikter om.
Ja, precis. Så får ni ha det så jättebra här nu i veckan.
Ja.
Och du är med, Sara.
Detsamma. Hoppas sommarvärmen håller i sig, ut och njut.
Mm.
Och yes, att ni har haft bra midsommar, för det här kommer precis efter det.
Just det.
Mm.
Just det.
Mm. Ha det bra, alla.
Hej.
Hej
då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.